så bär vi inte bara en vag förvissning om en ljusare framtid. Det är ingen i första hand uppsättning med tankegångar eller idéer. Det är inget mindset som vi förlitar oss till. En av påsksalmerna i psalmboken har en fras som jag älskar. Vi tillber inga läror och ingen from idé. Vi är ett folk på vandring i tro på livets Gud. Vårt hopp står till livets Gud. Det är vårt hopp. Det är ingen from idé. Det är ingen lärosats i punkter som vi böjer oss under. Utan vi vänder oss till livets Gud. Och livets Gud kommer inte låta döden ha sista ordet. Döden må i nuet regera över vår jordiska tillvaro. Men livets Gud har sista ordet. Och vår Gud är en Gud som ska låta de döda uppstå. Den yttersta dagen kommer livet återvända. På samma sätt som Jesus uppstod från de döda ska det ske med oss. Och där har vi kärnan i det kristna hoppet i möte med döden. Att det som Gud gjorde i Jesus ska han låta ske med oss. Uppståndelsen. Ibland när människor ombes beskriva vad de tror att kristen tro handlar om, så kan svaret bli någonting i stil med att kristen tro handlar om att få komma till himlen när jag dör. Det är sant och det är delvis inte sant. Det är sant så tillvida att det stämmer på ett plan. Gud har lovat att livet inte är slut i och med döden. Döden är inte sluthållplatsen. Det är en hållplats, men resan fortsätter. Nya testamentet är trots det lite vagt på exakt vad som händer på andra sidan döden. Jesus talar själv om att de döda sover i väntan på att de ska höra hans röst när han ska kalla dem tillbaka till livet, likt det som sker med Lazarus. Och Jesus säger samtidigt till rövaren på korset: idag ska du vara med mig i paradiset. Och det kan upplevas som att det går i två helt olika riktningar. Men kanske är det så det uppfattas från vår horisont. Från den andra perspektivet kanske det inte är så. Men det här påståendet, det är inte helt sant därför att det inte är hela sanningen. Den kristna tron handlar inte bara om att få komma till himlen, att få vara hos Gud när vi dör. Det finns mer. Det kristna hoppet säger inte bara att livet fortsätter i någon form, utan att Gud ska låta oss uppstå till nytt kroppsligt liv. I en värld som är fullt upprättad och återställd från syndens härjningar i tillvaron. För om Gud inte skulle låta oss uppstå, då skulle döden på ett sätt fortfarande ha en del av det sista ordet. Då skulle ju Gud bara få, om ni förstår mig rätt, det som blir över efter döden. Men livets Gud får det sista fulla ordet. Döden ska inte få behålla någonting i sitt grepp. På samma sätt som den inte kunde behålla Jesus i sitt grepp. En dag kommer uppståndelsens morgon. Och då får de döda liv igen. Lyssna till Paulus ord från första Korintierbrevets 15 kapitel. Jag läser verserna 12-27. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? För om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Och om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Och om Kristus inte har uppstått, då är tron meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och därefter när han kommer de som tillhör honom. Sen kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt, för allt har han lagt under hans fötter. Det kristna hoppet bärs av uppståndelsen. Men det kristna hoppet har inte bara bäring på framtiden. Vi möter ju trots allt döden här och nu. Vi sörjer, vi saknar och vi minns. Vi är ännu inte där vid den dag då döden är förintad och dess välde är besegrat. Vi är ännu inte framme vid den morgon då Gud torkar alla tårar från våra kinder. Hur möter vi döden med det kristna hoppet här och nu? Vi konstaterar att hoppet inte står till idéer. Det står till en person. Jesus, livets Gud i människogestalt. Jesus är vårt hopp. Och Jesus mötte döden på flera sätt. Han dog själv. Men han mötte den också genom människor runt omkring sig. Som vi fick höra i berättelsen om när Lazarus dör. Jesus, han får bud från sina vänner Marta och Maria om att Lazarus är sjuk. Och när han väl kommer till deras by är Lazarus redan död. Och Marta och Maria står där mitt i sorgen med en rad frågor. Herre, var var du i allt detta? Varför var du inte här? Hur kunde det bli så? Och Jesus möter deras frågor och han möter deras sorg med fyra saker. Med sanning, med tårar, med vrede och med nåd. Han talar sanning med Marta. Han gråter med Maria. Han riktar sin vrede mot graven. Och han ger nåd till alla. Vi ska titta på de här fyra en i taget. Jesus gråter när Maria kommer emot honom. Men tänkte du på i berättelsen att Jesus redan en god tid innan visste hur det skulle gå? När han får bud om att Lazarus är sjuk så säger han: det här leder inte till döden. Det här leder till Guds ära. Och så kommer Maria och gråter. Och Jesus gråter med henne. Det där mötet, i det mötet så bär Jesus på två saker som vi aldrig har när vi möter döden. För det första har Jesus svaret på frågan varför. Det får aldrig vi på den här sidan evigheten. Jesus visste där och då varför det här hade skett. Det skedde för att Gud skulle bli förhärligad. Vi ska inte tolka det som att Gud hade gjort Lazarus sjuk för att själv få äran. Utan omständigheterna kring det skulle ske till Guds förhärligande. Jesus vet när han möter Maria att om 10 minuter är det glädjefest. För det andra så har Jesus kraft att göra någonting åt situationen. Jesus som är livets Gud i människogestalt har ju uppenbart makten att göra Lazarus levande igen. När vi möter döden kan vi inte göra någonting i stort sett. Och Jesus har de här bägge sakerna. Och han gråter. Han hade kunnat stå lugn och bara säga, Maria, det är ingen fara, det här löser sig. För han vet att om 10 minuter så är hela situationen omkastad. Och ändå så gråter han. Därför han stänger inte sitt hjärta ens för 10 minuter. Där han delar sorgen och smärtan som vi känner. Inte ens för 10 minuter stänger Jesus sitt hjärta. Utan han går in och delar sorgen. Han delar smärtan. Han delar tårarna. Trots att han vet vad som kommer att hända strax därefter. Han är fullkomlig kärlek. Det är därför han gråter. Jesus gråter i mötet med döden. Och det visar oss klart och tydligt att tårarna har sin plats när vi möter döden. Jesus ryggade inte för sorgen eller för smärtan. Det fanns inget försök att gömma undan eller sminka över. Han gråter. Han sörjde och delade sina vänners sorg. Det bör vi också göra. Vi som söker att vara lika Jesus får i mötet med döden sörja, gråta och dela den sorgen med varandra. För det andra så blir Jesus upprörd och arg. I Bibel 2000 så står det att han är upprörd. Och här står det att han blev rörd och skakad i sitt inre. Ordet i grundtexten uttrycker en väldigt, väldigt stark känsla. Det är inte bara en liten krusning på ytan, utan det här är någonting som går till det djupaste inre. Och jag uppfattar att associationerna ligger mer åt vrede och ilska än åt att vara berörd på det sättet. Och nog är det så när vi möter döden och står inför döden att vrede och frustration kommer ganska lätt till oss. Vi blir upprörda, vi blir kanske skakade i vårt inre därför att döden kommer åt oss på ett sätt som få andra saker gör. Den är så absolut. Det finns ingen väg runt den. Därför har den ett sätt att komma åt våra hjärtan. Och vad gjorde Jesus med sin vrede? Ja, han riktar den mot rätt sak. Han riktar den mot graven. Han gör det på ett sätt så det blir tydligt att ljuset lyser i mörkret. Jesus förvandlar det mörka och det onda och det hemska till något som är större, bättre och vackrare. Hans vrede, den riktas mot döden. En poet vid namn Dylan Thomas skrev en diktrad som jag tycker är vacker. Rage, rage against the dying of light. Fritt översatt. Vredgas och känn ilska mot att ljuset slocknar. När sorgen tränger sig på, när vreden bubblar fram, så är frågan vartåt vi riktar den. Jesus riktade den mot döden självt. Mot det faktum att hans vän var borta. Graven blir objektet för vreden. Det tror jag finns någonting för oss att ta rygg på i det. Men Jesus möter också döden med sanning. När Marta kommer emot honom så ställer han henne en fråga. Jag är uppståndelsen och livet. Tror du detta? När Jesus frågar Marta om hon tror på det, så säger han inte i första hand: om du gör det så kommer jag en dag ta dig härifrån. Han säger inte i första hand: om du tror på mig så kommer du en dag föras till ett paradis där din själ får glömma allt detta. Jesus säger till Marta: jag har kommit. Inte för att i första hand ta dig till himlen, utan för att ta himlen ner hit. Jag har kommit för att göra en ny himmel och en ny jord och göra allting nytt. Jag har kommit för att återställa allt som är förlorat och förstört. Och det kommer att bli 1000 gånger vackrare än du kan föreställa dig. När Jesus säger att han är uppståndelsen och livet, så säger han att han går i god för att allt det mörka, allt det trasiga, allt som idag är märkt av död, av synd, av ondska, det ska han ta. Och så ska han förvandla det till någonting som är så strålande och vackert och livfullt att det går så långt bortom vår förmåga att tänka att det är knappt möjligt. Tror du detta? Jag tror vi är många som säger: ja, det tror jag. Det här vill jag tro på. Och det leder oss vidare till: hur kan vi tro på det? Hur kan jag tro på det när det ser ut som det gör? Och det leder oss till det sista som Jesus ger. När han möter döden ger han av sin nåd. När vi läser berättelsen om Lazarus död och sedermera återkomst till livet, så slutar inte berättelsen där jag stannade, utan den fortsätter en liten bit till med reaktionerna från de skriftlärda och fariseerna och de överste prästerna. Och det slutar i vers 53 med att de konstaterar: från den dagen bestämde de sig för att döda honom. De konstaterar: Jesus är farlig. Han måste bort. Han måste dö. Och Jesus visste det när han uppväckte Lazarus. Han visste vilka konsekvenser som skulle börja sättas igång när han kallar ut Lazarus ur graven. Konsekvenserna av att Jesus ger liv till Lazarus, det är att vägen till hans egen död blir allt mer utstakad. Och där har vi evangeliet i ett nötskal. Vi har en Gud som är så fast besluten att få ett slut på lidande, synd, ondska, mörker och död, att han kom till världen för att själv dela det. Hans död är det som ger liv. Hans nåd är det som ger kraft och som öppnar vägen till det eviga livet. Och Jesus ger av sin nåd i mötet med döden. Jesus möter de här tre syskonen med just den nåd som de behövde. Marta, hon får nådens sanning. Maria får nådens tårar. Och Lazarus får nådens liv. Jesus ska inte bara låta allting bli fullkomligt en dag. Han ger också av sin nåd här och nu. Just idag. Till dig och till mig på det sätt som vi behöver. Han som är den fullkomliga tröstaren och hjälparen. Till dig som behöver tårar. Tror jag han vill ge tårar. Han delar din sorg och din smärta. Till dig som behöver sanning vill han ge nådens sanning och visa dig vad du tryggt kan stå på. Till dig som är vred tror jag han vill ge dig av nådens vrede och hjälpa dig rikta den mot rätt sak. Men till oss alla vill han ge av sin nåd och sitt liv. Han som är uppståndelsen och livet. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du kommer till oss med din nåd. På just det sätt som vi behöver var och en. Herre, tack att du kommer med sanning, med tårar, med vrede och med nåd och liv till oss. Herre, tack att vi får vila i trygg förvissning om hoppet om uppståndelsen. Att på samma sätt som du dog och uppstod ska också vi få uppstå en dag. Och vi tackar dig för löftet om att vad som än händer mellan att vårt jordeliv tar slut och uppståndelsens morgon, så vilar vi löftet på att varken död eller liv kan skilja oss från din kärlek. Herre, tack att du kommer till oss med din nåd, just så som vi behöver. Tack att du vill möta oss på det sätt som vi står i, det sätt som vi behöver var och en. Jag ber, Herre, för den som sörjer. Kom med nådens tårar. Herre, jag ber för den som tvivlar att du får komma med någonting av nådens sanning i det. Herre, till den som kämpar med vrede och frustration i mötet med döden. Herre, kom och visa hur du riktade din vrede. Och Herre, till oss alla, kom med din nåd och ditt liv. I Jesu namn. Amen. Vi ska alldeles strax fira Herrens måltid. Men vi ska låta Guds ord få landa ibland oss en stund. Och vi ska göra det genom att lyssna på sången En dag av Mikael Jeff Jonsson.
Gör du allting nytt, Jesus, dag läker du varje sår. Och allt som var, det finns inte mer, sörjer ej. En dag ska vi allting förstå, Jesus. En dag får var fråga sitt svar. Lämna orons tankar bakom, fruktar ej. När vi möts i din himmel, vilken dag, vilken glädje det ska bli. Vi får då se Jesus, och segersången sjunger vi. En dag får vi se den du är, Jesus, är något så ofattbar för oss här. Ett ögonblick och allting blir nytt, vilken dag. Och ändå blir vi fria från allt, Jesus. Ändå kommer kampen ta slut. Din härlighet blir då uppenbar, vilken dag. När vi
vi ska nu få fira Herrens måltid tillsammans. Den måltid som Jesus själv har sagt att vi ska fira tills den dagen han kommer åter. Den måltid som får bli en åminnelse för det Jesus gjorde på korset på Golgata. Och för den uppståndelse och för den seger som han har vunnit. Den får vi ta emot, den får vi minnas och den får vi bevara i våra hjärtan tills den dag.